De har blivit en naturlig del av stadsbilden i de flesta större städer. Buden i bil, på mopeder och cykel, ofta klädda i skrikiga färger med stora väskor på ryggen. Eller fixarna som hämtar skräp eller kör möbler och prylar åt privatpersoner. Men för bara 10 år sedan fanns knappt den här branschen, gigbranschen. Så 2019 gjorde vi en serie om det här, de nya daglönarna, där vi belyste en del av de utmaningar som fanns med den här typen av gigjobb. Förmedlade via digitala plattformar som Uber, TipTap och Taskrunner. Vad har hänt sedan dess och var står vi idag? Välkommen Tommy Wret, ordförande för Transportarbetareförbundet.
Tack så mycket.
På plats i studion är också Marcus Lindström, biträdande arbetsgivarpolitisk chef på Almega.
Tack.
Och välkommen också Linda Weidenstedt, forskare och sociolog på forskningsinstitutet Ratio.
Tack.
Vi ska prata om hur det ser ut med gigjobbarnas arbetsvillkor idag och hur arbetsmarknadens parter hanterar den här typen av låglönarbete i tjänstesektorn. Men först ska vi höra hur det lät när vår reporter Oskar Lodin provade att gigjobba för 6 år sedan.
Jag ska prova på att gigga genom flera av de här apparna.
Taskrunner.se.
Jag börjar med en app som kopplar ihop den som behöver hjälp med en syssla med den som kan göra det mot betalning. Och innan jag börjar jobba så måste jag registrera mig.
Varför bli en runner? Du kan jobba på din fritid med uppdrag som du gillar. Fritid tänkte jag vara när man var ledig. Men då ska man jobba också kanske. Som runner sätter du ditt pris själv. Okej, det låter ju bra. Vi ser. Man behöver appen för att kunna bli en runner.
Inne i appen fick jag berätta lite om mig själv, svara på några frågor, välja vilka kategorier jag kunde hjälpa till med, som till exempel möbelmontering och transport. Sen så kontrollerade de så att min identitet stämde och efter det så tog det inte lång tid innan jag blev uppringd för en intervju.
Du har ansökt om att bli runner?
Ja, exakt.
Vad är det för typ av uppdrag du känner du är lämpad till?
Det är väl framförallt transport, tänker jag, är lättast. Och då har jag tyvärr bara tillgång till en sån här lite mindre 5-sitsig kombi, så jag har ju ingen skåpbil liksom. Men jag tänker att det kanske går att hjälpa till ändå.
Ja, men det räcker långt. Ja. Det gör det. Och du är fullt frisk annars?
Ja.
Du har sjukdomar eller sådär som vi känner till?
Nej, det är lugnt.
Han ställde en rad frågor, bland annat om hur jag fick höra om appen och om jag har någon jobberfarenhet som jag kunde ha nytta av. Och det har jag ju verkligen inte. Jag har i princip bara jobbat på kontor. Men han sa att jag kommer långt med min 5-sitsiga kombi och mitt goda humör. Och efter ungefär 5 minuters samtal så sa han att han fick en bra känsla av mig och att han skulle mejla mig mer information om skatter och försäkringar och deras policy.
Men så du fick jobbet?
Alltså det handlar ju inte riktigt om att få ett jobb eller att bli anställd. Och det där blev ju väldigt tydligt när jag frågade honom om vi inte skulle skriva något kontrakt.
Nej, utan så länge du håller dig till policyn så behöver du inte skriva på något kontrakt.
Okay.
Vi kan inte ställa samma krav på dig som ett annat företag kan göra mot din anställd.
Yeah. För man är ju liksom inte anställd då av er, om jag förstår det.
Nej, precis.
Ja, som gigjobbare är man inte anställd, så lät det då. Frågan är hur det ser ut idag. Vänder mig till dig först, Linda Weidenstedt. Är man anställd eller inte som gigjobbare?
Ja, det är ju på sätt och vis fortfarande oklart. Så att plattformarnas syn på det är ju naturligtvis att giggarna inte är anställda. Och så har vi fortfarande perspektivet, till exempel då från fackföreningar, att de borde vara anställda och att de egentligen inte är egenföretagare. Och det har ju till exempel också EU-direktivet tagit upp nu, plattformsdirektivet som trädde i kraft i december förra året, där man ju vill reda ut det där och faktiskt se till att plattformar som beter sig som arbetsgivare också ska anställa gigarbetarna.
Så än så länge så finns det inget tydligt svar på den frågan?
Nej, precis.
Vi hörde också inslaget hur företaget beskrev det som att du kan jobba på din fritid med uppdrag som du gillar. Låter nästan som en hobby. Hur väl stämmer den bilden?
Ja, för vissa stämmer ju det säkert. De gör det på sin fritid vid sidan av en anställning och för att tjäna lite extra knäck. Men sen finns det ju en del personer som faktiskt gör det som huvudsysselsättning. Och här pratar vi ju framförallt migranter som inte lyckas ta sig in på arbetsmarknaden på ett annat sätt. Och för dem blir ju allt det här en helt annan typ av arbete.
Marcus Lindström, Almega, om du skulle säga en fördel med den här typen av modell, gigmodellen, vilken skulle det vara?
Ja, men en fördel är det som Linda nämner, att det är personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden, och det finns ju många sådana i Sverige idag som får en möjlighet med ganska lågt ställda formella krav att få in en fot på arbetsmarknaden, att pröva jobba, kanske lära sig lite mer svenska, en bra fot in på arbetsmarknaden helt enkelt.
Och om jag skulle be dig nämna en nackdel?
Ja, men nackdelen är ju också det som Linda berör här. Det finns en oklarhet kring vem har ansvaret för arbetsmiljön. Är man anställd eller inte? Det är klart att vi alla skulle tjäna på tydligare regelverk kring det här.
Tommy Vret, Transport. Du var med i vår serie redan 2019. Då var du kritisk till den här framväxande sektorn. Var står du idag?
Ja, men det är samma kritik. Alltså det sprids någon myt om att folk vill jobba på sin fritid och att man vill ha det så här. Vi har gjort en del undersökningar. Vi har ju en del medlemmar inom den här sektorn. Ytterst två som vill jobba som den här bilden som målas upp lite extra som någon slags hobby. Utan här är ju, de flesta vill faktiskt ha ett riktigt jobb att kunna leva på. Och det får man ju inte här, för det blir inget jobb. Du blir liksom i beroendeställning. Du ska använda egen utrustning, din egen bil som vi hörde förut i inslaget. Det finns ju inga regler om någonting, och det är extremt långt ifrån den svenska modellen. För den bygger ju på arbetsgivare och arbetstagare, och här hamnar man i ett vakuum som jag tror inte det gynnar någon. Konkurrensen snedvrids, människor utnyttjas, seriösa bolag som utför transporter blir ju i princip utkonkurrerade av ett system där alltid lägsta bud vinner. Så att det här är minst lika kritiskt nu som då.
En sak som uppmärksammats är just, som du säger, arbetsvillkoren för gigjobbarna. Också svårigheterna för dem att organisera sig för att få bättre villkor. Vi intervjuade John van Dinter som kör taxi för Uber. Det här var 2022 när vi gjorde en uppföljning på den här gigvärlden. Det nya tjänstefolket hette den serien. John, han arbetade då med att koppla samman chaufförer, inte till en fackförening eftersom förarna är egenföretagare, men till en taxiunion där förarna tillsammans ska kunna förhandla avgifter och priser och andra villkor gentemot de här plattformsföretagen.
Väldigt många av chaufförerna, de kommer från väldigt många olika länder. Man lever för dagskassa. Man tänker inte långsiktigt. Man tänker inte struktur. Man tänker, fick jag ihop idag för vår dagliga bröd?
Men vems ansvar tycker ni eller du att det är att ni får bättre villkor?
Ja, men det ligger först och främst också på oss själva. Att vi inte ska vara kortsiktigt. Typ om det skulle vara en demonstration. Eller säga, nu stänger vi av alla appar. För vi vill göra klart och tydligt för alla att vi har villkor som inte riktigt stämmer överens. Vi vill att allmänheten upptäcker det genom att det finns inga taxibilar tillgängligt. Vi vill att företaget upptäcker att vi behöver dessa chaufförer och åkerier. Men också för oss själva att visa att vi menar allvar. Att vårt samhälle förstår att det här håller på att underminera allt som man har byggt upp när det gäller arbetsrätt och arbetsmiljö och alla de här bitarna som vi har tyckt var så viktigt, men som vi på något sätt bara tillåter.
Allt vi byggt upp undermineras, säger taxiföraren John van Dinter. Tommy Vret på Transport, vad är fackets roll här?
Nej, men det är precis som John säger, så är det ju så att det undermineras. Och fackets roll är ju att skriva kollektivavtal och se till att villkoren har en botten och att det sköts på ett vettigt sätt vad det gäller anställningar och försäkringar.
Men om de räknas nu som egenföretagare, vad är fackets roll då?
Nej, men det är ju precis där vi är. Det passar ju inte i den svenska modellen. Det finns ingen arbetsgivare och arbetstagare. Och jag har också tittat på det här direktivet som kommer. För där är ju liksom syftet att ställa appen till ansvarig arbetsgivare, inte några mellanhänder i faktureringsbolag och sånt. Och då kan ju vi i nästa steg betrakta de som kör som anställda och försöka teckna avtal. Och det är lite det som jag hör att John är inne på, även om man tar en annan väg. Det är nästan som att man försöker göra ett fack i facket. Och det vore nog bättre om det var ett fackförbund, inte flera, för då är vi på väg att börja konkurrera med varandra. Men tanken som han för fram är ju helt korrekt. Det måste liksom tas krafttag mot det här.
Linda Weidenstedt, du menar att det är ett problem att fack och arbetsgivare inte kan mötas på den här gigmarknaden. Kan du utveckla det?
Ja, precis. Men det har ju varit svårt, och inte minst på grund av det Tommy säger, att det finns ju egentligen inte, parterna finns inte i det här sammanhanget. Så att om plattformen inte ser sig som arbetsgivare, varför skulle då de överhuvudtaget ta samtalet? Och likaså är det också så att fackföreningarna har svårt att organisera personer som inte vill bli organiserade, eller inte som finns inte där för att bli organiserade. Så att har vi inte anställda och arbetsgivare, hur ska vi göra då? Och det innebär ju att för att det ska funka måste man ju på båda sidorna kompromissa och så att säga, ja, visa en vilja att faktiskt ja, få det att funka.
Vad är det facket ska kompromissa med?
Ja, jag tänker att det handlar ju om att vara väldigt öppen för att försöka hitta en kompromiss som funkar för de här plattformarna. Alltså att ja, frågan är, ska de verkligen bli arbetsgivare precis så som det alltid har varit, eller finns det varianter där vi kan göra avsteg från vissa faktorer? Så att det gäller ju att prata med varandra och se om man kan mötas någonstans. För plattformarna har ju inte heller i sig ett intresse av att komplett ge upp sin företagsidé och sitt koncept.
Det låter ju som ett ganska låst läge. Tommy Wret, vad är ni villiga att rucka på för att kunna mötas?
Så den här diskussionen har ju funnits flera år, men vi kan ju inte rucka på begreppet arbetstagare och arbetsgivare, för det bygger ju hela modellen på. Och det är ju svårt för oss. Alltså när man pratar, vi vill ju att appen, den som förmedlar, ska vara arbetsgivaren, men appen kan ju i princip vara en brevlåda på Malta. Och hur tecknar man avtal med någon som inte har svenskt arbetsställe? Vad är det man sätter i blockad? Knappast brevlådan. Så att det, liksom, det måste ju vara etablering, svenskt arbetsställe, svenskt organisationsnummer och sådana grejer. Det är ju svårt att kompromissa på ingenting. Det finns inga förutsättningar. Och de här, jag tycker det är fel att se det här som något nytt. De utför transporter, det har körts hem pizza, det har körts hem mat i alla tider, på rimliga villkor av företag som har avtal. Så att ge upp den svenska modellen för att kompromissa med jag håller på att säga ett skitfenomen, för det är det för mig. Det, liksom, det blir ju bak och fram. Vi måste ju få in de här i follan precis som alla andra. Det, liksom, det går ingen annan väg.
Marcus Lindström, vad tänker du om det som Tommy säger?
Nej, men jag menar att det är ett nytt sätt att organisera verksamheten på, även om man har levererat pizzor också förr i tiden så att säga. Men jag tror man måste tänka steg för steg här. Vi träffar de här plattformarna regelbundet, och vi träffar de fackliga organisationerna, och vi har bra diskussioner där vi alla på något sätt vill att de här ska kunna integreras i den svenska modellen. De här företagen ser också fördelarna med det. Och här måste vi vara beredda att tänka mer nytt, och vi kanske ska börja med att försöka få till det så att de kan vara med i vår arbetsskadeförsäkring till exempel. Och sen så gör man någon sorts light-modell och bygger på. Man måste en gig-uppdragstagare är inte detsamma som en lastbilschaufför. Då kan vi inte heller ha samma regler i kollektivavtalen, utan vi måste ta det här steg för steg.
Tommy?
Nej, vi har ju exempel nu där plattformsföretag vinner upphandlingar och samhällsbetald trafik i både Uppsala och Göteborg. Och då kan man ju börja undra, när de kommer och hämtar skolbarn eller äldre, så kommer de alltså i egenägda fordon utan försäkringar. Är det det samhället vi ska ha, där det alltid är lowest bidder som får uppdragen, då är vi ju på väg åt totalt fel håll. Så att det här, jag menar, det kommer bara växa, och det är inte bara pizzor, det är ju kanske ett felaktigt uttryck. Snart kan man väl åka hem och få hemtjänst och omsorg, det klipps gräsmattor. Alltså, var går gränsen då? För det här håller ju på att tappa hela samhället, alla egenföretagare, ingen ska skatta. Alltså det blir ett samhälle där alla vill ha allt, men ingen vill betala något.
Jag håller inte med om att ingen vill betala något. Min bild är nog att många företag inte minst vill beställa tjänster av någon som har ett socialt hållbart tänk. Däremot så visst är det så att många privatpersoner kanske borde fundera mer över hur mycket borde en tjänst som jag beställer kosta, och vad är den värd? Så att beställarna har också ett ansvar här. Det är inte bara vi som, de som äger plattformarna.
Men om vi pratar om arbetsgivare och fackförbund här, vad är Almega villiga att kompromissa med?
Ja, vi är beredda att kompromissa med att hitta lösningar i kollektivavtalen är ganska stelbenta idag. Och där tror jag att vi kan bli bättre på att hitta mer flexibla lösningar som är mer anpassade till den här typen av nya tjänster.
Till exempel?
Till exempel när det gäller att personer som då, en anställd idag har man ju beordringsrätt på som arbetsgivare. Du kan bestämma att den här personen ska jobba på nyårsafton eller midsommarafton. Och här kanske vi måste hitta nya former och begrepp av arbetsledning och vem som bestämmer över när man ska jobba och så vidare.
Tommy Wreeth, redan 2019 så sa du i vår serie De nya daglönarna att vi måste utveckla dagens system.
Det här fenomenet är ingenting som man från oss, från arbetarrörelsen, varken från LO, Transport eller Tjänstemannaförbundet kan förneka. För det här kommer att finnas kvar. Så att vi måste ju tänka nytt. Eller göra någonting annorlunda än att bara tro att vi ska lyckas teckna avtal. För det här systemet är inte anpassat för det. För det finns inte arbetsgivare och arbetstagare. Och då funkar inte nuvarande system.
Tommy Wreeth, det har gått 6 år nu. Hur har det gått?
Nej, men det går inte alls i den riktning vi vill. För det växer fenomenet och vi får fortfarande inte... Nu, visst hopp till EU-direktivet som kommer. Om man nu skulle få att appen blir arbetsgivare. För då kan man ju faktiskt... Att appen blir arbetsgivare och de som utför tjänsten blir traktade som anställda. Jag tror det är dit vi måste komma. Och det är bara tillbaka till det jag sa förut med. Man kan ju undra då var den här gränsen skulle gå. Nu lägger Uppsala kommun skattemedel på att upphandla giggare. Alltså är det den vägen vi ska ha med våra skattepengar? Jag är jättenervös för den utvecklingen.
Men hur villiga är de som giggar att gå med i facket?
Det är ju olika. Det är ju många nysvenskar. Det är många som är inne och jobbar extra. Det är studenter. Det är ganska mycket olika grupper. Men de som vi får in som medlemmar så är det extremt få som säger att man vill ha det här som gig eller extra knäck eller jobba på fritiden. Man vill ju ha ett jobb att kunna leva på, men det går ju inte. Och ofta hör man ju att man kör åt flera appar och extremt mycket timmar för att få upp en rimlig lön. Och det är ju problemet i sig. Det finns ingen botten.
De som jobbar åt plattformarna jobbar nästan alltid ensamma. De träffar sällan sina kollegor eller cheferna på företagen som de jobbar åt. De är inte alltid vana vid att facklig organisering är okej. Många av dem kommer som sagt från länder där det till och med kan vara farligt. Hur ser du på det här, Tommy? Är det här övertaget någonting som arbetsgivarna utnyttjar?
Jag vet inte om man ska säga utnyttja. Det blir ju så. Alltså, det här är ju... Lite som Marcus nämnde, det är för sig individer som har haft svårt att komma in på arbetsmarknaden. Och då blir det här en väg in, en ganska, jag ska nästan säga tragisk väg. För man får ju inte kontakt med det som vi betraktar som en normal arbetsmarknad. Utan man blir hängande i något vakuum som inte är varken eller. För man är ju inte en oberoende egenföretagare. Det är ju en bild som målas upp att du jobbar när du vill och när du vill. Det kan man väl för fan inte göra om att det tjänar någonting. Då får man ju jobba när det plingar i en app. Buller om buller.
Marcus Lindström, vad säger du?
Nej, men jag tror man, de här giggarbetande som Tommy säger, det är ju ändå en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Och vad är alternativet då? Ja, men det är väl ingen som vill att man ska hamna i villkor som innebär att man inte kan försörja sig. Men någonstans måste man ju börja, och det är väldigt många som startar sin resa i giggarbete och sen går vidare ut på arbetsmarknaden, och det måste man också ta i beaktande här, tycker jag.
Men hur ser du på maktbalansen mellan de som utför de här tjänsterna och arbetsgivaren, eller vad man väljer att kalla det då?
Ja, men det ser ju väldigt olika ut. Det finns frilansjournalister, det finns tolkar,
men
det finns ingenjörer.
Men nu pratar vi om låglönesektorn här.
Ja, maktbalansen är ju fortfarande den att du bestämmer själv när du vill jobba, och det kan man inte göra som anställd.
Linda?
Sen är det också så att maktbalansen ser ju bättre ut ju fler plattformar som finns som konkurrerar mot varandra. Så att de här gigarna har ju friheten att inte behöva binda upp sig med bara en plattform. Och det innebär ju att har en plattform bättre villkor än en annan, då är den plattformen naturligtvis intressantare än de andra plattformarna. Plus att man kan kombinera olika plattformar. Så att jag tänker, det beror lite på vad man menar med makt. Men det är ju ändå så att de här personerna inte är bundna till att vara lojala mot just en plattform.
Skiljer det så mycket i arbetsvillkor mellan de olika plattformarna?
Ja, alltså det beror på. Det finns olika aspekter. Det hänger också mycket på till exempel hur algoritmen fungerar. Men ett tydligt exempel är ju att Foodora anställer sina bud under en kortare period medan andra plattformar inte gör det. Så de som vill jobba på det sättet väljer ju Foodora av en anledning. Men likaså väljer de som inte vill ha det så en annan plattform. Så att det finns ju lite skillnader.
En fråga som vi tidigare tagit upp är att det kan ske en sorts lönedumpning på gigmarknaden. Vår reporter Oskar Lodin testade att jobba för flera appar och i en av dem gällde det att lägga sig så lågt i pris som möjligt för att få uppdraget.
Alltså det fanns ju verkligen många uppdrag, men det var ju inte bara jag som ville ha dem. På TaskRunner så funkar det lite som en auktion kan man säga. Men istället för att olika köpare lägger bud mot varandra för att få köpa något, så är det vi olika runners som ska lägga bud mot varandra för att få och vinna uppdrag. Och det var helt enkelt det jag fick göra när jag skulle börja jobba.
Jag håller på och budat för fullt här på olika uppdrag. Men det är hård konkurrens alltså om jobben. Och eftersom jag inte har så mycket erfarenhet på den här tjänsten så får jag konkurrera med pris helt enkelt. Men det känns lite speciellt att hålla på och buda under folk hela tiden. Att liksom vi dumpar varandras löner i den här chatten där man kan lägga bud. Nu ska vi se. Kolla! Du har blivit anlitad för ett uppdrag. Vad kul!
Linda Weidenstedt, är det så här det ser ut fortfarande?
Ja, det finns vissa plattformar där det fortfarande fungerar på det viset. Och det är ju problematiskt. Å ena sidan kan man ju tänka sig att ingen är ju intresserad av att man dumpar alldeles för mycket, för det skadar ju en själv också. Men även här tänker jag att det är ju mycket konsumenten också som har ganska stort ansvar. Och det spelar ingen roll om vi då pratar kommuner som i en upphandling väljer det billigaste erbjudandet som då kanske etiskt moraliskt är tveksamt. Men det gäller ju som konsument också då om man väljer en soffförflyttning eller vad det nu kan vara. Vad skulle jag göra jobbet? Hur mycket pengar skulle jag göra jobbet för?
Men är konsumenterna beredda att tänka så?
Ja, det vet jag inte. Det är ju någonting som man kanske behöver informera mig mer om.
Marcus Lindström, Almega. Det här låter ju som drömmen för den som vill ha ett jobb utfört. Att man budar under varandra. Är det en bra modell, tycker du?
Nej, det tycker jag inte. Utan som vi har varit inne på nu, tror jag, alla tre, så har ju också beställaren ett stort ansvar här att fundera över vad är det för tjänst som jag köper och hur mycket borde den kosta. Och det blir allt fler och fler, det märker vi tydligt, att våra medlemsföretag vill beställa tjänster på socialt hållbart sätt med rimliga villkor. Det är liksom en del av utvecklingen på arbetsmarknaden. Så att,
men kommer det inte alltid finnas någon privatperson som vill ha det här utfört så billigt som det bara går?
Ja, det kanske det gör, men jag tror också att tjänsterna kommer att utvecklas. Vi sitter ju på Södermalm i Stockholm och jag såg bara häromdagen hur det var robotar som hade tagit över transporterna av leveranser. Jag har hört talas om drönare som levererar take-away-kaffe till personer, så att det är inte säkert att det kommer att se ut exakt så här i framtiden, utan teknikutvecklingen kommer nog att göra också villkoren för de här uppdragstagarna bättre, tror jag.
Men ser du någon nackdel med att giggarna ska försöka buda under varandra?
Ja, nackdelen är ju att det kan finnas personer då som tar uppdrag som man inte ens får om man nu har en egen bil och kan bära sina egna kostnader. Det är klart att det är inte önskvärt, men det är också ett ansvar som de själva har då att tacka nej till uppdrag som inte går ihop.
Hur ser du på det här, Tommy Vret, Transport?
Man blir nästan fascinerad över resonemang ibland. Alltså en robot eller en drönare äter väl inte mat och bor inte i en lägenhet och betalar inte hyror. Så att dra in det i det här, det känns ju nästan patetiskt. Människor måste, det finns ju inga speciella affärer för gigarbetare med billig mat. Det finns inga speciella lägenheter. De har räkningar att betala som alla andra. Att sen tro att konsumenten skulle ta ansvar och lösa det här och inte anlita någon. Det är ju precis som du själv säger. Det är klart som fan de vill ta den billigaste möjliga transporten. Ingen vill ju betala någonting. Så att tro att konsumenten löser det här, det är ju att drömma. Systemet i sig, det låter ju nästan... Bara det här inslaget, man får ju tyvärr flashback till som det var i hamnarna i början på 1900-talet när man stod på morgonen och ropade ut jobben och så fick man stå med mössan i hand och ta det för vad det var. Det är ju som att gå 125 år bakåt i tiden och tycka att det här systemet är bra. Man blir ju lite mörkrädd nästan över resonemangen.
Jag låter Marcus Lindström svara på det.
Ja, vad ska jag säga? Det är ju inte så att de här personerna är utan ansvar själva heller. Det är inte så att man måste jobba som giggare utan man har en arbetslöshet och här har man en möjlighet att få tillfälligt eller en något längre tid jobba och utveckla sina språkkunskaper och annat. Och det är en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden och man får inte bortse från det perspektivet också.
Ett annat problem för den som giggar är att man inte alltid vet vilka uppdrag man tar på sig egentligen. Vi har reporter Oskar Lodin som scrollar bland uppdragen i appen TipTap.
Så hittade jag ett uppdrag som gick ut på att bara hämta och återvinna 2 sopsäckar med flyttskräp och lite tomma kartonger. Och det här var så pass lite grejer så jag tänkte att det här kan jag ju ta till fots.
Det är ju inte jättelångt till återvinningen. Jag vet ju det eftersom jag bor här i krokarna. Så att det känns som ganska lättförtjänta pengar.
Jag går dit, lätt i steget. Kommer fram till hennes port. Hon har lovat att komma ner med grejerna då.
Hej! Kolla där!
Hon lyckas ju bära det där själv ner för trapporna. Så jag tänker att det här kommer inte vara något problem. Så knallar jag iväg med det här.
Ja, men perfekt. Vad bra, då så. Ja, ha det gott då.
Och det går väl rätt bra.
Inte så tungt i alla fall. Lite jobbigt att bära, det är otympligt liksom.
Ja, du kan ju tänka dig, det är liksom en kartong som fyller hela famnen och sen så är det varsin säck i varje hand. Och även om de inte är tunga så blir det liksom bökigt.
Men det är otroligt nära till återvinningen. Jag kommer vara där inom 5 minuter.
Jag kommer till sopsorteringen.
Just det. Jag ska ju fota det här också för appen. Så att de ser att jag inte bara har dumpat det någonstans. Så. Då är det bara att slänga resten av den här skiten då. In med det då.
Slänger de här kartongerna. Och sen så behöver jag ju öppna de här sopsäckarna. För att plast och papper ska man ju inte slänga i samma.
Här var det blandat plast och tidningspapper.
Så det betyder att jag då behöver liksom stoppa ner händerna och verkligen liksom sortera det här och dela upp det.
Ja, nu står jag verkligen och gräver in någon annans skit här. Bubbelplast, tidningar. Där ligger en sko, en sandal. Den här är någon gammal odiskad matlåda. Den som luktar.
Uff. Och det var ju inte så fruktansvärt äckliga saker. Men det är en speciell känsla att gräva i andras sopor. Så fort man förstår att det här är inte bara tidningspapper så blir det oerhört personligt och privat och äckligt liksom.
Marcus Lindström, Almega. Hur reagerar du på det här? Att man som giggare plötsligt kan få stå och gräva i någon annans sopor?
Nej, men det är ju man ska ha klart för att det här är ju inte villkor som har satts av oss arbetsgivare och de fackliga organisationerna, utan det här är ju någonting som ett rötägg till beställare då har beställt för att någon ska utföra. Jag tycker inte man ska dra hela branschen över den kamp för att det finns en del avarter i systemet.
Men har det här någonting med systemet i sig att göra?
Ja, men det har det ju. Det är ju personer som beställer de här tjänsterna.
Tommy Vret, Transport. Vad tänker du när du hör om Oskars grävande i soporna?
Nej, men man hör såna här historier ibland där man kanske, det kan ju vara värre grejer än vad han stöckar på då liksom. Det kan ju vara farligt gods, det kan vara kanyler, allt möjligt. Och vi har också hört historier, var på Almedalen för jag tror det var 2-3 år sedan och träffade en tjeck företagare i gigbranschen som hade fått för sig att han hyrde ut 16-18-åriga skolungdomar, för de kunde ju få tjäna lite extra. Och så frågar man honom, vad gör de då? Ja, de är ute på Lidingö och klipper gräs. Och tänker man liksom, men herregud, liksom, en 16-17-åring kommer hem till någon, tar gräsklipparen, kör igång. Vad händer om det händer något? Alltså, det kan ju ryka fingrar och tår och allt möjligt. Och de kanske inte ens är vana. Ingen prövar ju egentligen, är det en lämplig utförare? Är det rätt ålder? Har man kompetens? Så att, det här är ju en del av problemet. Det finns liksom inget skydd för arbetsmiljön egentligen. Utan det kan ju hända lite vad som helst.
Som giggare kan det ju också vara svårt att sätta ner foten mot kunder som går över gränsen, som i det här fallet, eftersom man blir betygsatt. Om man är obekväm så riskerar man ett lågt betyg och sen kan man då få svårare att få nya uppdrag. Hur påverkar det här arbetsmiljön, Linda Weidenstedt?
Ja, det kan ju påverka arbetsmiljön avsevärt såklart. Just för att fler appar inte möjliggör heller en kontakt med den personen som då har ett jobb att utföra. Och man kan alltså inte ställa frågor till exempel då om ja, men vad är det i de här kassorna eller så. Och då uppstår ju ingen kommunikation. Och då kan det ju hända att sådana här situationer uppstår. Och det är naturligtvis ett problem. Samtidigt är det också så att den här gigaren har ju också ett ansvar och framförallt möjlighet att framöver inte ta uppdrag där det är oklart. Alltså jag misstänker att ett sånt här misstag som att ta förslutna sopsäckar, det gör man nog bara en gång. Och sen är ju upp till den själv också att tacka nej till sådana uppdrag och att på det sättet kanske se till att folk inte gör så.
I det här fallet så var ju dealen att han skulle gå med återvinning till återvinningen bara.
Ja, precis. Men då tackar man inte ja om man bara ser en bild på förslutna sopsäckar.
Nyligen så avslöjade tidningen Hem och Hyra missförhållanden kopplade till tipptapp. Det handlade om förare utan giltiga körkort och tillstånd, om svarta transaktioner och det handlade också om yrkesförare som jobbade upp till 18 timmar om dagen utan arbetstillstånd. Om vi börjar med dig, Tommy Vret, Transport, vad behövs för att få bukt med de här problemen inom transportsektorn, tycker du?
Ja, för det första, alltså det finns ju regler, kör- och vilotider och sånt som ska fungera. Här hamnar man ju lite i gråzonen igen då, för det här är ju inte, man kör inte med färdskrivare, det registreras ingenting. Man har egna fordon, så att det blir ju jättekonstiga system när man går vid sidan av. Så att återigen, man behöver in i det normala systemet där det kontrolleras just de här sakerna. Så att ytterligare ett problem med branschen, det finns liksom ingen kontroll.
Marcus Lindström, vad säger du? Vad krävs för att komma till rätta med det här?
Ja, men jag ser ju jättegärna att Tommy och jag kommer överens om ett kollektivavtal. Vi tar det steg för steg och vi hittar en reglering som är bra för, som funkar för den här branschen och de här nya verksamhetsmodellerna. Sen det är klart att folk som bryter mot vilotider och körtider, det är ju också en fråga för de myndigheter som ska se till att det går till på ett schysst sätt. Så att vi behöver jobba tillsammans och då tror jag vi kan hitta en lösning som förbättrar villkoren markant.
Tipptapp skriver själva i ett mejlsvar till Hem och Hyra att de är djupt engagerade i att säkerställa att Tipptapp används på ett sätt som är tryggt, lagligt och rättvist. Och att de agerar så snabbt och resolut de kan för att stoppa de få individer som agerar på ett otillåtet sätt. Linda Weidenstedt, du som har forskat på den här sektorn, vad borde fack och arbetsgivare göra för att skapa bättre arbetsvillkor för gigjobbarna?
Ja, de behöver ju naturligtvis prata med varandra och mötas någonstans. Och ja, vi har ju pratat om tidigare att man kanske behöver tänka lite nytt. Ett sätt att tänka lite nytt skulle ju till exempel vara att göra mer användning av egenanställningsföretag. Det är hittills inte heller särskilt uppskattat av facken. Egenanställningsföretag anses inte heller vara, så att säga, inom modellen, eftersom de då så att säga erbjuder en lösning som ligger just precis mitt emellan att vara anställd och att vara egenföretagare.
Vad skulle det innebära?
Ja, det skulle ju innebära att man som gigarbetare då arbeta som en egen företagare på så sätt att man måste hitta sina egna uppdrag, men att man under tiden man utför uppdraget är anställd av ett egen anställningsföretag som sköter skatteinbetalning, socialförsäkringar och är egen anställningsföretaget auktoriserat, så innebär det också att de ofta har tar ett större arbetsgivaransvar än egen anställningsföretag som inte är auktoriserade vad gäller socialförsäkringsskydd och så vidare, och som också försöker då jobba så gott de kan med arbetsmiljöfrågor. Så för mig ser jag det som en möjlighet väg framåt till en typ av lösning.
Tommy Vret, egenanställningsföretag. Ja.
Ja, det blir ju helt fel, för det är inte de som förmedlar tjänsten. Det är inte de som kan ta ett arbetsgivaransvar. Det blir ju bara de som sköter faktureringen åt någon som är ansluten där. Och då antar jag vet inte riktigt hur Linda menar, men i så fall skulle man skriva någon form av bemanningsavtal, för då är ju de som hyr ut någon.
Nu låter Linda svara där, vad menar du?
Ja, men det funkar ju redan så idag att många plattformar använder egenanställningsföretag, och då är de ju inte alltid auktoriserade som sagt. Och alltså, ett av problemen vi har i diskussionerna är ju alltid att i tolkningen av plattforms- och gigekonomin utgår man ju alltid från idealtillståndet anställning. Men om vi ser det hela från ett perspektiv av egenföretagare, så skiljer sig de här gigarna inte avsevärt från en egenföretagare. Du måste hitta din uppdrag själv, och du måste själv se till att betala egenavgifter och se till att du har socialförsäkring. Så ser man det från det perspektivet, så är egenanställningsföretag en underlättnad för den här egenföretagaren som gör det hela byråkratiskt lättare och för många till och med bättre än om man är egenföretagare och inte tar hand om sina extra socialförsäkringar och så vidare. Så att frågan är alltid lite, naturligtvis kan vi jobba mot att alla ska vara anställda, men om vi ser det så att folk faktiskt kan jobba som egenföretagare också, då är de inte i ett extremt mycket värre läge än vilken annan egenföretagare som helst. Utan då måste de ju ta ansvar. Så är det ju naturligtvis. Är man egenföretagare behöver man ta ansvar för många saker. Och det får man ju då naturligtvis också ta. Och då hjälper egenanställningsföretagen till, som ett exempel. Så att det är ju en mellanväg, så att säga.
Tommy Vret, är facket intresserad av någon mellanväg?
Alltså, problemet i det här är ju att det man pratar om kanske fungerar på journalister och sådana som säljer mer exklusiva och tjänster och så. Här är det ju en totalt överetablerad bransch där man slåss som lägsta pris i latin. Så att tro att en bransch löser det här genom egenföretagare och på något vis låtsas som att man är en uthyrd tjänst och faktureringsbolaget skulle vara ett bemanningsföretag. Jag menar, då är ju appen fortfarande bara med och snor utrymme och pengar. Det är ju där lönsamheten ligger, hos den som sköter appen i så fall. Att man då skulle komma undan arbetsgivaransvar och arbetsmiljöansvar. För mig är det fel väg att gå. Men sen, var och en får ha sin uppfattning och syn. Så att jag ifrågasätter inte vad Linda säger, men jag tror inte det är lösningen.
Marcus Lindström, vad är din uppfattning? Är det här en bra idé?
Jag har inte hunnit sätta mig in i de detaljer, men egenanställningsföretag kan ju fungera som en bra hjälp och stöd för de som vill ha hjälp att få ordning och reda på sin redovisning och sin fakturering. Så att, varför inte?
Foodora var det första plattformsföretaget att teckna kollektivavtal inom den här branschen. Men det har inte enbart tagits emot positivt. Vladimir, som vi intervjuade 2022 och som då jobbade som cykelbud för Foodora, var en av dem som var missnöjda.
Vi får maximal arbetspass på 35 timmar. I kollektivavtal det står att om du jobbar 38 och en halv timme, du får extra betalt. Men nästan inte chans att få extra betalt på grund av att vi får max 35 timmar i veckan.
Hur påverkar det dig?
Nej, det är inkomst är lite lägre.
Vladimir behöver jobba mer än 35 timmar i veckan för att få pengarna att räcka, men han hindras av kollektivavtalet. Var det här så lyckat, Tommy Vret?
Alltså, det här är inte världens bästa kollektivavtal. Det var ett sätt att reglera med de som hade anställda, och Foodora var väldigt tidiga. I det här avtalet så finns det ju en slags garanti då att du har betalt för ett antal som ska kalla det leveranser i timmen, även om du inte får dem. Och du kan i alla fall leva skäligt på den här lönen istället för att jobba åt flera appar och så vidare.
Men i praktiken så innebär det här mindre pengar i plånboken för Vladimir och många av hans kollegor.
mindre pengar än vad?
Än när de kunde jobba hur mycket de ville.
Ja, så det finns ju, om han är anställd där och får okej från sin arbetsgivare kan han ju köra åt fler appar. Men han har åtminstone en säker lön på ett ställe. Sen om han kör mer ändå, det tror jag är ett fenomen som fortfarande, eller det tvingas fram att göra så. Men på det här stället där de har avtal så har man åtminstone en garanterad lön på en viss timfaktor då, som gör att man kan åtminstone vara säker på jag får lön även om jag inte får en styrning eller en leverans. Och jag har lön om det inte finns och jag behöver inte sätta mig och buda neråt. Utan det finns ändå ett system som reder ut en del av de problemen som finns när du inte ens är anställd.
Men om man känner att man inte klarar sig på den lönen som man då får, då får man vända sig till andra plattformsföretag.
Ja, men så blir det väl alltid för sig. Om man inte klarar sig på den lönen man får så behöver man dra in mera. Men här har du åtminstone någonting som är garanterat.
Linda Weidenstedt, sociolog, forskningsinstitutet Ratio. Kommer den svenska modellen lösa problemen? Alltså kommer den räcka för att lösa de här problemen? Att arbetsmarknadens parter tillsammans ska lösa det?
Ja, det hoppas jag. Vi har ändå en väldigt bra grund i svenska modellen och det finns ingen anledning att ifrågasätta den. Men det här är ju knaggligt naturligtvis och man behöver se hur man löser det. Att det inte är omöjligt att inkludera nya fenomen i svenska modellen, det såg vi till exempel med bemanningsbranschen då också. När den var ny och mycket uppror och till slut så gick det att lösa. Så att jag har stora förhoppningar på att det kommer gå att lösa.
Det kom ju en dom strax innan årsskiftet som handlar om det här huruvida man som gigjobbare är anställd eller inte. Vad handlade den om?
Ja, precis. Den handlade ju då om plattformen Volt och där fastställde ju kammarrätten i Göteborg att Volt ska anses vara en arbetsgivare. Och det var ju då Arbetsmiljöverket som hade dragit igång detta. Så att det är ju första gången det hände i Sverige och det blir spännande att följa. Volt kommer att överklaga så vi får väl se vart det landar. Men inte minst med tanke på direktivet är ju den här domen väldigt viktig och vägledande.
Vad kan den leda till?
Ja, den kan ju leda till att att man fastställer att Volt är en arbetsgivare. Och det kan ju då följa att fler plattformar kommer att fastställas som arbetsgivare. Och då kommer ju gigekonomin förändras ganska mycket. Då kan vi kanske inte kalla det en gig-ekonomi längre om gigarna blir anställda. Så det kan ju förändra marknaden ganska ordentligt. Antingen drar sig plattformarna ur och lämnar marknaden eller så behöver de ändra sitt koncept.
Vi pratade tidigare om EU-direktivet som är på gång nu. Vad säger du, Marcus? Är det ett misslyckande att det kommer EU-regler? Borde inte ni som arbetsmarknadens parter kunna lösa det här själva?
Ja, men det var ju, Vladimir här var ju ett bra exempel på att vi behöver hitta mer individuellt flexibla lösningar i våra kollektivavtal som fungerar. Och när det gäller EU så jag ser inte det som ett misslyckande. Det här är ett fenomen som finns i hela Europa på hela den europeiska arbetsmarknaden och att EU då vill titta på den här frågan och skapa lite regler, det ser inte jag som att det är konstigt.
Tommy Vret, tycker du att det är ett misslyckande?
Nej, faktiskt inte. Jag tycker till och med det kanske är bra att det kommer direktiv som sen ska implementeras och där har ju parterna fortfarande en stor roll. Men för min sätt att se på det så är faktiskt direktivet till viss stöd. Sen hur man implementerar det, ja visst, jag skulle helst se att det blev att man ska vara anställd och att appen är arbetsgivare för då får man en bra implementering. Men absolut inget misslyckande, snarare tvärtom att det kommer direktiv.
Marcus Lindström på Almega, när tror du att arbetsgivare och fack tillsammans har skapat bättre arbetsvillkor för gigjobbarna? Det har gått 10 år nu.
Ja, men så snart som möjligt. Vi är beredda att kavla upp ärmarna tillsammans med Tommy, men vi måste våga tänka nytt på båda sidor.
Linda Weidenstedt, när tror du att det syns en förändring?
Ja, i och med direktivet så finns det ju en viss tidspress nu faktiskt. Så att i slutet på året ska utredningen vara inlämnad och i slutet på nästa år ska ju direktivet vara implementerat. Så jag tänker, ja, de närmaste 2 åren lär det väl hända en del.
Tack Linda Weidenstedt, forskare och sociolog på forskningsinstitutet Ratio. Tack Marcus Lindström, Almega, och Tommy Vret på Transportarbetareförbundet. Allihopa för att ni var med. Lyssna gärna även på den andra delen i den här serien som sänds annandag påsk klockan 17 här i P1. Då pratar vi om vad politikerna vill göra för att komma till rätta med de problem som finns inom gig-ekonomin. Reporter var Oskar Lodin, Anna Frey och Anna Berg. Jag heter Linda Akten. Producenter Anna Iversen och Erik Lakvist. Teknik och slutmix Daniel Högberg. Och det här programmet gjordes av SMT.